Välkommen till Förkroppsligad psykologi, podden där vi djupdyker i hur kropp, känslor och tankar samverkar och skapar det som är du. Alltid med utgångspunkt i det vetenskapliga och förankrat i den mänskliga upplevelsen. Hej gänget, hur har ni det den här strålande vårdagen? Jag känner hur solen värmer mig genom fönstret och tittar ut på våra syrenbuskar här utanför. Som knopparna har liksom blivit blad. Och om inte du har hunnit med våren så kasta en blick utåt och se de här knopparna. Och kanske att de också har hunnit bli blad eller grönskan som börjar liksom sprida sig över bilden. Hör hur fåglarna kvittar och känn hur solen värmer dig. Min man började en tradition för några år sedan. I mars så började han rapportera om sin vårskådning. Jag vill rapportera att jag har lagt märke till knopparna idag. Jag vill meddela att jag har sett våra buskar bli grönare. För information så har björkarna börjat nu. Och i morse, hans dagliga vårrapport. Jag ser nu att våra syrenbuskar börjar bli grönare. Och det här började för det var några år sedan. När liksom livet gick så fort och vi hann verkligen inte med våren. Plötsligt så var det liksom sommar och det var som att den insikten att för honom att han, men när var våren? Att han missade våren helt. Det fick honom att intentionellt vilja lägga märke till våren för att hinna med den. Och varje vår så påminns jag om hur vi får mer utav livet och livet blir mer utav det som är riktigt. Där vår uppmärksamhet på. Jag tycker det är så fint att han har sin dagliga vårrapportering till mig. Så med det sagt så tänker jag på vad jag riktar min uppmärksamhet ännu mer nu mot. Och det är kroppen. I och med min forskning, i och med medlemskapet och utbildningen. Så jag vet att det är många av er som ni har frågat så här, men hur kan jag jobba? Vad är nu när inte kursen finns? Vad händer? Så jag tänker att jag bara går igenom så att ni vet innan vi kommer till dagens ämne. Så för tydlighet för mig själv men också till er så har jag delat in mitt arbete i två spår. Privatpersoner, det är du som vill lära dig mer om dig själv. Det är spår, ena spåret. Och det andra spåret är yrkesverksamma. Du som vill lära dig hur du kan jobba mer med kroppsbaserade metoder och med nervsystemsreglering i ditt yrke. Så spår ett då, privatpersoner, du som vill jobba för egen del. Där är medlemskapet förkroppsled. Och 17 maj öppnar dörrarna så vi kan skriva upp det. För förkroppsled så behövs ingen förkunskap. Du behöver internet. Du behöver någon form av mackapär. Du vet, du kan se en dator, en platta, en mobil. Och du behöver dig själv. Och där kommer du att få lära dig om nervsystemsreglering, om psykologi, om hur dina mönster har kommit till, hur du kan möta dina mönster, hur du får in mer kropp, mer närvaro, trygghet, livslust i ditt liv. Vi kommer jobba med relationer, vi kommer jobba med utforskande. Och det är liksom görs eller förmedlas, tar form i medlemskapet att varje månad så släpps ett ny workshop, rörelseklass och skrivreflektion på ett tema. Så i juni är temat nervsystemsreglering i vardagen och då kommer vi börja med en workshop där jag pratar om teori, tittar på hur skapas, vad behövs. Du får också tänka, reflektera, känna, göra själv. Och så släpps en rörelseklass där vi kan få med kroppen, eller hur, förankrat i månadens tema. Och sen i slutet av varje månad så finns det en frågestund där du kan liksom lämna in frågor och så pratar vi och du kan få vägledning. Och utöver de här månadstemana så finns också två minikurser i medlemskapet som man får tillgång till. Den ena heter Lär känna ditt toleransfönster, den andra heter Bli nyfiken på dina känslor och de är ganska självförklarande, men då lär känna ditt toleransfönster är för dig som vill använda toleransfönstret för att förstå dig själv. Jag går in på fight, flight, freeze, fawn, de här stress- och traumareaktionerna. Hur du kan börja se och förstå, få relation till din reaktionsmönster, till din ork. Så att du kan börja öka ditt toleransfönster och mer öka din kapacitet och din motståndskraft. Bli nyfiken på dina känslor, där pratar jag om vad är känslor, hur börjar vi närma oss känslor, hur kan jag skilja på känslor och tankar, hur hör de här samman, hur kan jag börja förstå, börja utforska det både från ett tänkande, kognitivt sätt, men också från kroppen. För det är oftast så att vi tänker och tror att vi kroppar, fast vi egentligen tänker, ja, jag går in på det där. Och jag ser verkligen fram emot dels att få utforska det med er, för att jag har tänkt på det så länge och se hur det landar i er. Men också att vi har de här grunderna, de här två kurserna. Och att varje månad få utforska olika aspekter av livet, som nervsystemsreglering i vardagen, men också gränssättning. Och hur kan jag jobba med reglering i relationer? Hur kan jag stå i mig? Hur kan jag förankra mig så att jag inte försvinner iväg och fånar, alltså FAWN-fogar? Hur kan jag hitta mig själv? Hur kan jag veta vad jag vill? Att det finns så mycket kul! Ah, och jag har så många tankar om hur vi ska göra det här. Så jag är supertaggad på att öppna, på att få in er och börja jobba på det här sättet. Och jag vill göra det här medlemskapet tillgängligt. Både på det sättet att informationen är tillgänglig, att det inte blir för mycket, att det inte blir för vetenskapligt teoretiskt, utan det ska verkligen vara, okej, jag ser workshopen och jag kan direkt börja implementera. Men också tillgängligt prismässigt. Så att vi kan få ta del av den här informationen, att det inte ska liksom bara vara tillgängligt för några. Så, priset är, du kan gå med i månadsprenumeration, då kostar det 299 kronor i månaden. Om du väljer att gå med i årsmedlemskapet så kostar det 2990. Okej, länk finns här någonstans i närheten. Du kan också gå in på veronikalobenbo.se så kommer du kunna hitta information om medlemskapet. Okej, det var spåret för privatpersoner. Du som är yrkesverksam så vill lära dig om nervsystemsreglering och kroppsbaserade metoder. Där har jag min utbildning med det jättetråkiga namnet. Utbildning i nervsystemsreglering och kroppsbaserade metoder för yrkesverksamma, eller hur? Inget fancy namn, vi bara går direkt på vad det är. Här behövs det förkunskapskrav. Så det är inte en grundutbildning, du blir inte en terapeut, du blir inte practitioner eller facilitator eller liksom någonting, utan det du blir är kunnig i nervsystemsreglering och kroppsbaserade metoder och kan väva in det i ditt redan existerande arbete. Så de som har anmält sig är psykologer, behandlingsterapeuter, socionomer, psykoterapeuter. Så den typen av utbildning krävs innan, för att jag vill kunna hålla en viss nivå på utbildningen och jag vill fokusera på det praktiska implementerandet. Ifall vi har en grundutbildning, vilket är jätteviktigt och vilket behövs, men då är det vissa saker som ska ingå och det tar ganska lång tid. Jag tycker, på tal om dagens ämne på det här poddavsnittet, jag tycker att en grundutbildning ska vara lång. Inte för sakens skull, utan för att det är så mycket som måste med för att du ska vara rustad att på ett adekvat sätt kunna arbeta med människor i den här typen av situationer. Vem vet, i framtiden, det vore jättekul att hålla en grundutbildning, men just nu så kommer jag hålla den här fortsättnings- eller metodutbildningen. Därför har jag valt att hålla förkunskapskrav. Så du som vill få in mer nervsystemsreglering och kropp i arbete med patienter och klienter, vill ha en vetenskaplig teoretisk förankring, alltså vet om att det här är inte flum, det är inte någonting som Veronica har hittat på sin kammare, utan det finns forskning som visar hur det här funkar, hur vi ska arbeta med det, när vi ska använda det, kanske använda någonting annat, för det är också det som många har återkopplat, när att så här, nej, men jag har den här typen av patienter, hur ska jag göra då? Ja, och det beror ju på, eller hur? Jag borde döpa utbildningen till, det beror på. Inte kanske så säljbart, men för att det beror på. Och det är det vi tränar på i utbildningen. Du får den vetenskapliga förankringen, du får den teoretiska kunskapen. Men du får också, framförallt, verktyg för hur du ska veta varför du ska välja vilka övningar och när du ska välja vilka övningar. Framförallt också, träna mycket praktiskt, eller hur? Det här med utbildningar, när vi sitter och lyssnar i typ hela dagar på teoretiska bakgrunder och begrepp. Och sen så går man därifrån och bara, ja, det var ju intressant, men jag vet fortfarande inte hur jag ska göra det här. Någon annan får hålla den typen av utbildning. Jag håller praktiska utbildningar som har liksom vetenskaplig förankring, men där vi får träna på det vi ska göra. Och få vägledning och återkoppling av mig som utbildare, för jag tänker att det är det jag vill ha när jag går utbildning. Så låter det här som att säga, ja, jag har väntat på det här. I oktober börjar vi. Typ hälften av platsen är redan fyllda. Gå in på veronikalobenbo.se, du vet. Eller så mejlar du mig, fråga mer, så berättar jag om det här. Okej, sista saken som är typ samma spår, fast ja, det är ju min forskningsstudie vid Stockholms universitet. Den har dragit igång. Alltså jag är typ oväntat oväntat lugn i det här. Känns också sjukt stort samtidigt. Det kanske att jag inte riktigt har fattat det, men att så här, jag hör av mig till en av mina favoritforskare och säger: du, jag har det på en forskningsstudie. Han svarar: det här låter jättebra, låt oss köra. Och 2 månader senare så forskar jag. ja, kul. Så det här är en kvalitativ studie där det jag vill utforska, det vi kommer att utforska, är terapeutens kropp som verktyg i terapirummet. Och min förhoppning är att det här är ett första steg mot vidare forskning, typ en doktorand. Så att jag kan få fördjupa mig i, men också ett konkret sprida hur vi får in mer kropp i typ psykologprogrammet, psykoterapeutprogrammet, typ vårdcentraler, sjuksköterska, läkare, psykiatrin. Och jag vet att det här är ett ganska modest mål, eller inte. Men i mitt arbete med patienter, med deltagare i onlinekursen och alla som jag har pratat med i DMs kommentarer, du vet, i verkligheten, så vilken enorm skillnad det gör att få med kroppen. Och jag kommer att göra allt jag kan för att få in så mycket eller lite kropp jag kan i fler terapirum. Och ja, det känns jättekul att få göra det här. Och ifall du då som lyssnar är legitimerad psykoterapeut eller legitimerad psykolog, så rekryterar vi fortfarande deltagare. Du arbetar affektfokuserat och har erfarenheter, inte huvudfokus, erfarenheter av patienter med långvariga kroppsliga symptom. Välkommen. Vi har nästan hälften utav de rekryterade deltagarna, så vi söker fortfarande. Och ja, hjälp mig att hjälpa oss att få in mer kropp i terapi. Okej. Ni uppdaterade vad vi håller på med. Nu går vi vidare till dagens ämne. Och det här avsnittet är del 3 i mitt segment om det här. Första avsnittet var avsnitt 60. Då pratade jag med Martina Kjellman om vad är skillnaden på att jobba som coach eller terapeut. I förra avsnittet, avsnitt 61, pratade jag med Sofia Viotti om skillnaden på olika terapier. Hur vet jag när jag behöver terapi? Vad kan jag göra själv? Med självhjälp, med böcker, med medlemskap, med kurser, med olika saker. Och vi pratade också om det här med vad som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, vad man har för skydd som patient eller inte, beroende på vem man går till. Så nu har vi kommit till jag då som vill jobba med det här. Hur ska jag veta vilken utbildning jag ska välja? Ska jag bli coach eller ska jag bli terapeut? Och vad kan jag tänka på när jag letar utbildningar bland allt som finns? Och det korta svaret på frågan är, det beror på, eller hur? Det beror på vad du vill jobba med. Det långa svaret är det här avsnittet. Och lite hållpunkter för vad vi ska prata om. 1. Varför behöver vi olika yrkesroller? 2. Friskvård eller sjukvård? Vill du inspirera eller vill du behandla? Om du vill jobba med trauma eller psykisk ohälsa, vad behövs då? 4. Konkreta tips, eller hur? Vilka olika utbildningsvägar kan jag gå? Vad finns det? Vad innebär de olika rollerna? Vad man kan jobba med? Och sist, lite tips när du väljer utbildning, vad jag föreslår att du tittar på. Och om vi då börjar med varför det behövs olika yrkesroller, så vill jag vara tydlig med att det finns många sätt att arbeta med hälsa, och alla de här är värdefulla. En existentiell coach hjälper någon att hitta mening och riktning i livet. En prestationscoach kanske jobbar med idrottare, ledare för att optimera resultat. Vi har föräldracoacher, sorgterapeuter, livsstilscoacher. Och alla de här når människor i specifika sammanhang. Vi har psykologer, vi har psykoterapeuter, vi har psykiatriker, vi har läkare, vi har fysioterapeuter. Livet är mångfacetterat och inte en yrkesroll kan eller ska försöka jobba med allt. Och det här är sant. Det här är grunden. Och jag säger inte men. Jag säger det jag också märker. Och vilket är anledningen till att jag gör det här avsnittet. Det är att de här gränserna håller på att suddas ut. Vem som gör vad. Vad som faller under vilken yrkesroll. Och min uppfattning är att det här har att göra med marknadsföring. Att vi har fått in den här business coach-kulturen av att det räcker med att kunna 10% mer för att vara expert. För att ifall jag säger, ifall jag som business coach, jag säljer en hur du kan göra en kurs, eller jag säljer hur du kan bli företagare, jag säljer att jag är business coach, kom prata med mig. Och Och så säger jag att allt du behöver är 10% mer för att vara expert. Allt du behöver är 10% mer för att starta en onlinekurs. Då får ju jag fler kunder. Eller hur? Och är det så här cyniskt? Jag tror en del är det. Jag tror en del är genuellt. Alltså jag tror att genuint vill hjälpa kvinnor och människor. Men det här är också importerat från USA. Där de inte har ett socialt skyddsnät på samma sätt som vi har. Och att vi är trötta på i kombination, det är aldrig en sak eller hur, det är komplext. Det är i kombination med att så här, vi ser, vi behöver inte jobba, slava, slita, gå sönder 40-50 timmar för en arbetsgivare när det finns så mycket roligare saker att göra. Så, eller det finns igen, en kompott av saker som samverkar med det här. Men det här budskapet att du behöver bara kunna 10% mer för att vara expert. Att du alltid har rätt att jobba med det du vill jobba med. Att det handlar om dig, ditt mindset, din prissättning. Att du ska värdesätta dig själv. Det blir någon slags egocentrerad hybris. Att bara jag vill jobba med något så kan jag det. Och det faller liksom bort att det finns en anledning till att det finns fleråriga utbildningar som också är legitimationsgrundande av en anledning. Så att det finns olika roller, det finns olika utbildningar. Det är inte det som är mitt skav, varför jag eldar upp mig här. Det är när en roll, en titel, påstår sig täcka allt. Och framför allt täcka saker som det inte finns kompetens att arbeta med. När en person med coachutbildning positionerar sig som traumaexpert eller någon med en helgkurs i nervsystemsreglering kallar sig själv specialist för att det är så de har fått lära sig att marknadsföra sig och att mindsetkurserna säger att med rätt mindset så kommer du bli det du ska vara. Att liksom överdriva och puffa upp sin kompetens för att sälja mer och få in deltagare. Först är det fokus på sälj och sen har vi det etiska och moraliska ansvaret. Det är därför jag verkligen vurmar för det finns seriösa utbildningar och oseriösa utbildningar. Seriösa utbildningar lär dig inte bara vad du kan göra, hur du ska göra, vad du ska göra, men också vad du inte ska göra och varför. Och jag säger inte det här eller gör det här avsnittet för att gatekeepa och hålla dig borta. Tvärtom, jag vill att fler ska komma in i det här fältet för att det är så många som behöver hjälp. Jag forskar på det här för att jag vill att fler ska kunna det här. Och jag önskar innerligt att det skulle finnas fler som hade vilja och kunskap att hjälpa personer med långvariga kroppssyndrom, med komplex PTSD, med trauma och utmattningar, alla de här utmaningarna. Och jag stryker under, ha vilja och kunskap. För många vill, men kunskapen matchar inte och de som blir lidande är de som vi påstår oss vilja hjälpa. Så jag säger inte det här för att hålla dig ute. Jag säger det här för att jag vill hjälpa dig att avgöra vad du vill jobba med och motivera dig att ta den långa, gedigna vägen för att kunna hjälpa dem du vill hjälpa. För det är fantastiskt och spännande och utmanande och klurigt och så givande att få jobba med det här. Vilket tar oss då till den här punkten friskvård eller sjukvård. Vill du inspirera eller vill du behandla? Och det här är en sån här gräns som har suddats ut. Samtidigt kanske låter enkelt. Jag märker att många som hör av sig mig och som jag ser liksom dela vad de jobbar med, vad de har gjort för utbildning och vad de jobbar med, inte riktigt har ställt sig den här frågan själva. Inte har den här tydliga, vad är det jag gör? Utan jag vill jobba med kvinnor, jag vill hjälpa, jag vill inspirera. Jag vill att kvinnor ska hitta sig själv och att du ska hitta kroppen. Allt det här är jättebra. Men gör du det som friskvård eller gör du det som sjukvård? Så friskvård handlar om att stötta människor som i grunden fungerar. Men vill utvecklas, förändras, hitta mer balans. Du motiverar, du inspirerar, du ger verktyg. Du jobbar med det friska och vill göra det starkare. Det här är ett enormt meningsfullt arbete och det är skillnad för så många människor. Och jag tycker att jag önskar, jag hoppas, jag vill att vi som samhälle skulle lägga ännu mer resurser i friskvård. För skulle vi jobba mer med friskvård så skulle vi inte behöva jobba så mycket med sjukvård. Och till sjukvård, här har vi ju läkare och vårdcentralen, absolut. Men psykoterapi räknas också som sjukvård, går under hälso- och sjukvårdslagen. Så för att jobba med trauma, behandla, utreda, möta människor som inte fungerar i vardagen, som har diagnoser, bär på trauman, har de här djupgående mönstren. Här är sjukvård. Och för att arbeta med det så krävs en helt annan kompetensnivå. Det är ett annat juridiskt ramverk och ett annat etiskt ansvar. Båda de här är viktiga för folkhälsan och för individen och de kräver olika kompetens. Och det här spelar roll för dig när du väljer utbildning, för det avgör vad du behöver lära dig. Vill du inspirera och motivera så finns det många bra vägar dit som inte kräver den här femåriga universitetsutbildningen. Vill du behandla och utreda så finns det ingen genväg. Och det finns en anledning till det här. Och jag vet att när du lyssnar på det här så kommer du säga, men Veronica, jag vill jobba med trauma, men jag vill inte lägga 5 år på universitetet. Okej, det är en rimlig känsla. Det kanske är så att du inte har råd att ta paus och plugga 5 år. Vilket jag förstår, samhället, vi behöver betala pengar. Det kanske inte finns en utbildning nära dig, en psykolog eller psykoterapeut eller socionom eller fysioterapeut, vad du nu vill göra, kanske inte finns nära dig. Okej, det är rimligt och det här är realistiskt, eller hur? Vi behöver se till livet. Men om du inte vill eller kan göra jobbet som krävs för att arbeta med jobbet du vill, så kanske du ska välja någonting annat. För vad händer när de här gränserna suddas ut? Och hur påverkar det här? Vad har det här för effekt eller inverkan för konsekvenser för de som söker hjälp? Vilket är en sån här supersmidig övergång leder oss in på varför legitimationsgrundande utbildningar är så långa. Och det här är inte, igen, för att gatekeepa, att universitetet eller någon vill hålla någon borta. Det är för att det på inga sätt räcker med 10% mer för att vara rustad nog att arbeta med personer som söker hjälp för psykisk ohälsa eller trauma. En lång klinisk utbildning är inte bara vad du ska göra. Det är att också se det du inte hade sett. Så en personlig anekdot, jag har berättat här tidigare, när min son föddes så sov inte han jättemycket, vilket innebär att jag inte sov jättemycket. Och när vi inte har sovit på 1,5 år så blir hjärnan väldigt trött och ledsen, vilket gav mig suicidtankar. Jag började känna noll livsglädje. Jag kände nästan aversion mot min man och mitt son och började planera på hur jag då skulle gå vidare. Och jag insåg ganska snabbt att så här, det här, Veronica, kan jag få hjälp med. Jag måste verbalisera de här tankarna till min man och jag måste söka vårdcentralen. Saken är den att samtidigt som det här hände så hade jag påbörjat en utbildning som jag tänkte skulle vara en steg 1, alltså min grundläggande psykoterapeututbildning. Det var inte den som jag färdigställde, utan jag hade påbörjat en annan med en annan inriktning. Utav olika anledningar så passade det inte mig. Men en av huvudanledningarna varför jag inte valde att fortsätta var för att som en del av det här så skulle jag gå i terapi, 20 sessioner, hos en person som hade gått samma utbildning. Fullt rimligt. Jag tycker att om vi ska hålla i terapi så måste vi gå till terapi. Jag går alltså 16 sessioner hos den här personen som inte märker att jag är suicidal. Som inte märker att jag är på väg mot det här. Och jag kände då i mig själv att jag kan inte gå den här utbildningen för ifall jag inte kan uppfatta en del, så här efterhand så ser jag att vissa tydliga tecken. Inte att den här personen skulle behandla mig, utan mer så här, du, hej, jag är lite, vad är det som sker? Kan inte jag efter 1,5 år inom situationstecken steg 1 eller GPU, kan inte jag uppmärksamma, kan inte jag se signaler på att en person är suicidal, då är det inte en utbildning som Veronica Lövenbok vill gå. Med tanke på vart jag ville gå någonstans. Och jag säger Veronica Lövenbok för att du ska liksom särskilja, för ibland så tar jag olika roller när jag gestaltar i mitt liksom rollspel här. Men jag valde då att gå till en, jag kontaktade vårdcentralen, fick hjälp av läkare, fick hjälp av psykolog och liksom, det blev bra, det har inte varit problem, det är absolut ingen fara. För att jag fick adekvat hjälp. Så det här är också en av anledningarna varför jag brinner så starkt för att vi ska jobba med det vi har kompetens inom. När jag, Veronica Lövenbok, sen började jobba med, efter min den grundläggande psykoterapeututbildningen som jag färdigställde, i kombination med all min annan erfarenhet, eller hur? För det är inte bara utbildningar som spelar roll, jag har annan erfarenhet som också vävs samman. När jag då har fått olika patienter som har varit i mitt läge eller i annat läge Och jag kan se, vänta, jag kan börja märka första minuterna i ett samtal. Eller under ett, i alla fall första samtalet, så här, hej, du, hur är läget? Jag ser det här hända. Har du hjälp? Vad är det här för vård? Vad har du för vårdkontakter? Vad har det? Det är den kompetensen jag är så tacksam att jag har när jag möter personer med trauma. Och har du inte gått den här typen av utbildningen, hur ska du vara rustad för det här? För att få in kroppen i terapirummet, uppenbarligen brinner jag för det här, jätteviktigt. Men det räcker inte med att bara kroppa. Vi behöver ha så mycket mer kunskap för att vara rustade när personer möter oss, när personer söker oss. Vi har hängt upp, jag brukar beskriva det som att du liksom i ditt butikfönster, att du liksom hänger upp så här, ja, men jag jobbar som tandläkare, eller jag jobbar som plattläggare, eller jag jobbar som traumacoach. Okej, när du hänger upp trauma i ditt skyltfönster, då tar du också på dig själv ett enormt ansvar att vara rustad, oavsett vad personen kommer med, att så här, inte behandla allt, men att kunna, stabilisera och hänvisa rätt. Och den här kunskapen kan du inte få på en helgkurs eller på Instagram. Jag ser så många som har vad jag kallar Instagram-kunskap som positionerar sig som expert. Det är inget fel med att få inspiration på Instagram. Men när det du förmedlar, när det du uttrycker är det, så här fungerar nervsystemet, och du liksom tar den här, du på dig mössan, du hänger upp i ditt skyltfönster att jag är expert. Men det här svänger ganska ofta, för att helt plötsligt så lär du dig någonting nytt. Och jag menar inte att vi ska vara olärbara. Vi ändrar och vi lär oss, vi får in ny information hela tiden. Men med gedigen faktisk förståelse för nervsystemet och för trauma, så behöver du inte göra de här tvärkasten hela tiden. Utan det är liksom en ganska stabil riktning med att säga, nu har det här uppdaterats, och så kan jag komplettera, inte byta riktning. Och den här kunskapen byggs upp genom år av handledning, klinisk praktik och teoretisk fördjupning. Och just handledning har varit så otroligt värdefullt. Det är första gången jag fick det, var under grundläggande psykoterapeututbildningen. För att det står uppbyggt. Och det här att, jag har de här tankarna. Det här är vad jag tycker mig se. Det här är så som jag lägger upp på handlingsplanen. Och få då ögonbollning från någon som har så mycket mer erfarenhet, som kan fånga upp att men det här var superbra, fortsätt på det, eller som kan fånga upp och säga så här, det här kanske vi ska tänka annat på, eller också det att man filmar in sig så värdefullt och kan titta på filmen så här, hur tänkte du där? För jag vill inte heller, jag vill liksom inte säga allt det här för att avskräcka, nej, jag kan aldrig någonsin jobba, det är klart du kan göra det. Med adekvat utbildning så kan vi jobba med det här, vi blir rustade. Och då säger du så här, Veronica, jag håller inte med. Det finns psykologer som är dåliga. Så man behöver inte vara bra bara för att man har gått en lång utbildning. Och därför så kan jag jobba med trauma fast jag inte är psykolog. Och absolut, du har helt rätt i att utbildning i sig inte är en garanti för att personer tar till sig information eller kan förmedla det på ett bra sätt. Och jag har själv flera patienter som har gått via vården för att få KBT. Trauma, alltså prolonged exposure behandling för komplex PTSD eller ångest eller liknande, inte allt blivit hjälpta och i vissa fall faktiskt blivit förvärrade. Så nej, det är ingen garanti. Men jag blir alltid perplext när någon gör det här argumentet. Det är som att säga att han är kass, så då är det okej att jag också är kass. Varför skulle du nöja dig med att vara lika dålig som någon du tycker har fallerat, som någon du tycker har svikit sina patienter eller brustit sitt kunnande? Jag kan liksom inte för mitt liv förstå varför det här inte blir motivation för dig att göra ännu bättre. Att vilja utbilda dig och följa upp den här luckan. Och det här leder mig till facilitator, practitioner, traumacoacher. Att de kallar sig traumaexperter. När någon säger att de kan utbilda dig att jobba med framtidens terapi, men det längsta de själva har gått är en coachutbildning. Eller någon kallar sig Sveriges främsta traumaterapeut och inte har gått en terapeututbildning. Eller någon säger att de kan läka ditt trauma genom att balansera hjärtchakrat. Eller är nervsystemsregleringsexpert och att hela arbetet handlar om att stärka vagustonen. Och så hyllar de polvagalteorin som den heliga graalen. Och att du måste färdigställa stresscykeln eller frigöra dina känslor för att läka ditt trauma. Så vill jag påstå att det här inte är traumaexperter. Och tyvärr så är inte det här låtsasexempel, utan det här är saker ni har skickat till mig och frågat, vad tycker du om det här? Är det här seriöst? Vad det här är, att de har fått lära sig 10% av ett hörn med standardövningar och upprepade svar som de kan ge alla. Och det är okej om du ska lära någon hur den målar tavlor. Eller lära någon att så här, vi börjar känna på kroppen. Det är inte på något sätt oviktigt att måla tavlor. Eller att inspirera någon hur de börjar känna, utforska sin kropp. Det här är fantastiska, viktiga verktyg. Men konsekvensen av att du kan 10% mer om hur jag målar med oljefärger och håller en konstkurs som inom situationstecken går fel är helt andra än om du kan 10% mer om trauma, stress, psykisk ohälsa och sen får in en patient som är suicidal eller får en traumatrigger. Och något som är extra lurigt med de här orden nervsystemsreglering, vagustorn, stresscykel, trauma, det är att de inte är påhittade, eller hur? Det är begrepp från faktisk forskning, men dels så är forskning inte samma sak som klinisk tillämpning. Det finns en hel del dålig forskning. Det är också inte samma sak att kunna orden som att faktiskt kunna arbeta med dem. Och att ha läst böcker om nervsystemsreglering eller sett inspirationsklipp på Instagram, TikTok, det är inte samma sak som att faktiskt förstå hur du arbetar med det i rummet med en människa som har komplex trauma. Och om vi håller oss kvar här och tittar på först de här längre legitimationsgrundade utbildningarna och sen så går vi in på andra utbildningar. Vad finns det? Så vi börjar med psykologprogrammet. 5 år på universitetet. Det avslutas med examensarbete och en praktikperiod. Det kallas praktisk tjänstgöring för psykologer. PTP. Det är minst 1 år. Och sen kan man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Det är alltså minst 6 år innan en person är legitimerad psykolog och kan jobba självständigt. Under de här åren så får de lära sig utredning, bedömning, behandling inom ett väldigt brett område av psykisk ohälsa. På psykologprogrammet får man också lära sig att diagnostisera, göra neuropsykiatriska utredningar, bedriva psykoterapi och göra riskbedömningar. Och psykologprogrammet ger dig en bred bas, men, och jag undrar varför det här inte är mer allmänt känt, men jag får väl jobba med att sprida information om det, det är att det är inte en specialistutbildning i psykoterapi. Så en del psykologer väljer att utbilda sig beroende på, så en del jobbar med kanske ett arbetsorganisationspsykologi, men de som jobbar i terapeutiskt sammanhang utbildar sig en eller flera terapiinriktningar efter legitimationen och söker då till psykoterapeututbildning. Så psykoterapeut, legitimerad psykoterapeut, har alltså mer specifik terapeututbildning än psykologer. I psykologprogrammet ingår det som förut kallades steg 1 och nu kallas grundläggande psykoterapiutbildning. Utöver det så finns det då allt det andra också pratar om. Och det går att gå den här grundläggande psykoterapiutbildningen, den som riktar sig specifikt till samtalsterapi, till psykoterapi. Det går att gå det utanför psykologprogrammet. Och det är då vad jag har gjort. För att gå en grundläggande psykoterapiutbildning, GPU, så behöver du ha förkunskap i att antingen vara jobbat beteendevetare, socionom, läkare eller präst är några av dem som ger behörighet till att söka grundläggande psykoterapeututbildning. När du sedan har gått din GPU så behöver du jobba i 2 år. Och sen är du behörig att söka psykoterapeututbildningen. Så efter 2 år så har du samma behörighet som en psykolog att söka psykoterapeututbildningen. Du har inte exakt samma utbildning som en psykolog. Eftersom psykologprogrammen är låsta. Du kan inte plocka ihop din egen psykologexamen utan du måste gå psykologprogrammet. Och de studieplanerna är liksom låsta till dem. Men du har själva grundläggande psykoterapeututbildningen, GPU:n. Alltså samtalsdelen, det har du som en psykolog. Och sen så har du då din andra grundutbildning, beteendevetare, socionom, läkare, präst. Med det så är man behörig att söka psykoterapeututbildning och du behöver också ha den här arbetslivserfarenheten. Och när du då kommer in på psykoterapeututbildningen så är det i sig en utbildning på 3 år. Du går halvtid, under tiden så har du egna patienter och sen kan du söka din legitimation som psykoterapeut. Det innebär alltså att när du är legitimerad psykoterapeut så har du 3 år psykoterapeututbildning, 1,5 år grundutbildning plus 3 år ifall du har varit beteendevetare eller socionom. Ifall du inte kommer från psykologhållet, då har du 5 år plus 3 år. Så det är väldigt mycket, både teori men också praktiskt arbeta med patienter och få handledning under tiden. Och en av de här inriktningarna eller utbildningarna som jag nämnde var socionom. Bred kompetens, 3-årig högskoleutbildning, får förståelse för människors sociala och psykologiska situation. Titta på systemet, strukturella faktorer, hur det påverkar psykisk ohälsa. Och vad många socionomer jobbar med, socialtjänst, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri, familjeterapi. Det här är också något som tydligt faller in under hälso- och sjukvårdslagen. En annan yrkesgrupp som jag skulle vilja lyfta särskilt är fysioterapeuter. För jag tror att många underskattar vad de faktiskt kan. Och jag vet att jag gjorde det. I att jag trodde att fysioterapeuter bara jobbade liksom med att rehabilitera skador. Och var grymma på det. Jag underskattade liksom inte deras kompetens i det området. Jag var verkligen så här, yes, fysioterapeuter, rehabar grymt. Men har också under de senaste åren lärt mig mycket mer om hur fysioterapeuter faktiskt arbetar med mående, relaterad ohälsa och kroppsbaserade metoder kopplat till psykisk hälsa och ohälsa. Så det är verkligen en yrkesgrupp som jag vill rikta mer uppmärksamhet inom på det här sättet eller inom det här området. Att vill du jobba med kroppen i relation till måendet, fysioterapeut. Det här är också ett 3-årigt program som leder till legitimation. Och fysioterapeuter som specialiserar sig inom psykisk hälsa arbetar med kroppsbaserade metoder vid trauma, stress, långvarig smärta och ångest. Med den här kliniska kompetensen och i det här juridiska ramverket med etiska och moraliska ansvaret till sina patienter. Och de här som kallar sig somatiska terapeuter har liksom inte det. Vilket jag tycker är relevant när vi kommer till den här typen av patienter som söker vård. Vad har de för skydd? Är min vilja att inspirera dig till att få mer kropp, väger den mer än din rätt till patientskydd? Och sen 2 andra som om vi då liksom går bort från legitimationsgrundade, men jag tänker liksom lyfta det här samtalet för att det är relevant för er. Hälsocoach eller liksom privata coachutbildningar. Och hälsocoach finns på vissa universitet och folkhögskolor i Sverige. Då blir det en längre utbildning med fokus på livstid, friskvård, hälsobeteenden. Och du får den här tydliga avgränsningen med sjukvård. Du får också en gedigen utbildning där du verkligen får lära dig både för dig själv men också hur du lär ut. Och sen så finns det privata coachutbildningar som är oreglerat. Ifall du går någon form av hälsocoachutbildning på en folkhögskola eller högskola eller ett universitet, då finns det en reglering, det här ska innehållas, det finns någon som liksom granskar det. Men privata utbildningar är helt oreglerat. Det finns utbildningar som är seriösa, välstrukturerade, som ger dig bra verktyg för att jobba med personlig utveckling och livscoaching. Och sen finns det utbildningar som lovar dig för mycket på kort tid. Skillnaden mellan de här, ibland tycker jag att det är jättelätt att se, men jag tänker att det kanske också är för att jag har väldigt nördig liksom behind the scenes information, och jag tänker att jag ska ge lite exempel på röda flaggor som du kan liksom använda för att titta när du letar utbildningar. Och ett sånt exempel, jag tittar här nu på en som ni har skickat till mig, då det är den här om framtidens terapi. Det finns ingenstans vad de här 2 personerna som håller utbildningen, vad de har för utbildningar. Den ena personen coach, kropps- och samtalsterapeut, entreprenör. Det här kan betyda vad som helst. Den andra personen, coach, relations- och beteendeexpert. Igen, det kan betyda vad som helst. De kan vara helt fantastiska, helt grymma. Och de kan ha skrivit upp någonting här. Ni hör mitt tvekarösten. Och mitt tvekarösten kommer huvudsakligen av 3 saker. Den första saken är att det inte finns någonstans vad de har för utbildningar. Och det här är viktigt för mig. För att ifall de, för i den här utbildningen, så dels så ska de lära dig om framtidens terapi. Fast de inte då själva har gått någon, vad det verkar, någon liksom faktisk utbildning som gör dem kompetenta att driva den här utbildningen. Och att lära ut andra personer att bedriva framtidens terapi. Det andra saken är att de säger att du redan arbetar med trauma efter den här utbildningen, vilket utav alla anledningar jag just har nämnt ovan, liksom tidigare avsnittet, så tycker jag att nej, om du ska lära ut någon att jobba med trauma, om du ska säga så här, nu ska jag göra att du är rustad att jobba med trauma, var är din erfarenhet? Var är din utbildning? Vad är det som gör att du anser dig själv vara kompetent att göra det här? Den tredje delen är att de har tagit in gästlärare som vi tycker är experten på våra områden. Och de har tagit in en person som då ska jobba med trauma- och nervsystemsreglering. Och den här personen, mentor, terapeut, coach, har gått in på den personens hemsida. Finns ingenting om den personens utbildning som säger att den är adekvat, kompetent eller utbildad, kunnig, förberedd för att lära ut om trauma. När du lär dig om hur nervsystemet fungerar så kan du lära dig att hantera det. Absolut, jättebra. Det är helt sant. Det finns reflexer i kroppen som kan deaktivera stress och traumatiska reaktioner. Jag läser alltså från hemsidan. Det kan göras enkelt, säkert och effektivt. Säkert och effektivt. Ja, enkelt. Okej. Jag kommer att visa dig praktiska tekniker som havening, tapping och andning. Och här har vi så här buzzwords, eller hur? Vi har reflexer, vi har nervsystemet, vi har stress, vi har havening, tapping, andning. Den här personen säger alltså saker som du bara, ja, det här känner jag igen. Det här låter jättebra. Den här personen kan hjälpa mig med det. Fast bara för att personen skriver det, kan de här buzzwordsen, så innebär det inte att personen är kompetent, ett, att jobba med det, två, att lära ut det. Utvecklingen av nya tekniker som både kliniska erfarenheter och forskning stödjer är banbrytande och hoppingivande. Jag håller helt med dig. Jag håller helt med dig. Men du har inte gett mig någon anledning att tro att du kan lära ut om det här. Och när personen då skriver vad den har gjort, superhäftiga coola saker, men ingenstans igen, det här är röda flaggor, är att säga, jag har gjort det här, upp med saker, upp med Boris buzzwords. Men vart är det som visar att du tar ditt ansvar för dem du arbetar med? Eller hur? Det är en av de största. Om vi ska liksom, när du sitter här med penna och papper och skriver din checklista. Stor röd flagga. Om personen pratar om sig. Eller hur ska jag? Nej, låt mig formulera det. Låt mig utveckla det där. Men om personen pratar om sig och sin vilja att jobba med det. Mycket mer än att väga upp det med. Och här har jag tagit mitt ansvar för att säkerställa att jag faktiskt kan hjälpa personer. Att jag kan ta mitt ansvar, att jag vet när jag kan hjälpa någon och när jag ska hänvisa någon vidare. Finns inte på den här utbildningshemsidan eller på den här då specifika gästlärarens hemsida. Och här är en annan utbildning i Sverige. En person som säger att nu ska jag hjälpa dig så du kan, jag ska lära dig hur du kan jobba med nervsystemsreglering. Och vad jag kan se så har den en form av somatic-utbildning. Håller på med en annan utbildning. Och har gjort online-kursen i nervsystemsreglering. Men jag tycker inte att jag ser att den här personen har kompetens. Teoretisk kompetens att utbilda andra om nervsystemsreglering. För att dels, vad innebär den här utbildningen? Vad säger du att folk kan göra efter den här utbildningen? Alltså vad säger du att så här, det här är du rustad att göra med den här utbildningen efter utbildningen? Om man inte själv har en terapeututbildning eller en längre legitimationsgrundad utbildning, hur kan du då veta själv vad som kommer trigga folk eller hjälpa folk eller när du ska välja det ena eller andra? Och hur tänker du att du är rustad att lära andra personer om du inte kan det själv? Och att bara för att vi har hållit, det här är också på tal om marknadsföring jag pratade med i början. Bara för att vi har hållit onlinekurser. Bara för att vi har lärt oss hur vi marknadsför onlinekurser. Så innebär det inte att vi har faktiskt kunskap om ämnet vi marknadsför eller vi har onlinekurser om. Eller att vi är kompetenta att utbilda andra människor. Det är det. Jag blir liksom, igen så har vi den här egocentrerade hybrisen. Det har gått bra för mig, eller jag har hållit den här kursen, eller jag har nu, så nu kan jag utbilda andra. Okej, fast var är ansvaret för personerna som vi ska jobba med? Och så går jag in på antagning.se, typ min favoritsida. För er som vet, alltså verkligen uppenbarligen så har jag ju det också där. Det här som jag säger i avsnittet, det är ju utifrån mina värderingar, mina principer, hur jag vill arbeta. Baserat på mig, eller hur? Vi har ju alltid vår liksom egocentrerade hybris när vi utgår från saker. Men framför allt så är det alla personer jag har arbetat med som har blivit så svikna, blivit mått värre, hamnat i liksom det spiraler av psykos eller suicidalitet eller trauma. De behöver inte ännu en person som vill väl men inte kan. De behöver att du som vill väl också kan, att du matchar din vilja med kompetens. Okej, okay, så jag går in på antagning.se. Här, jag vill typ börja plugga igen för att det finns mycket spännande saker. Då har jag tittat på program som är grundläggande. Det finns på Högskolan i Skövde. Kognitiv neurovetenskap. Tillämpad positiv psykologi. Alltså, treårig program. Hur kul? Alltså hur kul? Låt mig läsa lite. Programmet har inriktning tillämpad positiv psykologi, som är ett evidensbaserat ramverk med syfte att främja psykiskt välbefinnande. Du studerar vad psykiskt välbefinnande är och vad som påverkar det. Du kommer få lära dig tillämpa förändringsriktad samtalsmetodik, såsom styrkefokuserade, motiverade samtal. Ett empatiskt förhållningssätt och förhålla dig till yrkesetiska principer. Så som att gå en kurs i socialrätt, eller hur? Det här är saker, ding, ding, ding. Inte buzzwords, utan viktiga saker vi letar efter när vi vill. Okej, jag vill ha en gedigen utbildning. Den här är gratis, eller hur? I Sverige så har vi den fantastiska, än så länge, rättigheten att gå gratis i vidare hög utbildning. Jobb efter examen, några exempel. Skolkurator, socialpsykiatrin, kriminalvården, ungdomsvård, arbetsmarknadsinsatser, handläggare på myndigheter, forskningsassistent, doktorand. Då tänker jag att ni som lyssnar kanske där, skolkurator, liksom terapeut, kan man ju absolut använda det här vidare till efter. En annan jättespännande, ett annat program som de har på Skövde är socialpsykologiskt program. Det här var min favoritkurs när jag pluggade min kandidat. Alltså jag älskar socialpsykologi. Det är hur vi, vår interaktion med andra, vad får oss i liksom det sociala. Så här står det. Förstå olika modeller för att förstå, förklara, hantera aktuella samhällsutmaningar. Typ migration, ojämlikhet i hälsa, sjukfrånvaro, frisknärvaro, social hållbarhet och digitalisering. Under ditt första läsår får du en introduktion i socialpsykologiska teorier, forskningsområden, kommunikation, motiverade samtal och vetenskaplig metodik. Du får också lära om gruppers dynamik, utveckling, hälsa, kultur, hållbar livsstil. Alltså mums, 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 vad kul! Efter examen, anställningen inom social omsorg, behandlingsverksamhet, försäkringskassa, arbetsförmedling, skola eller kriminalvård. Analytiker, projektledare, behandlingsassistent, kurator, personalutvecklare, högskolelärare. Alltså, ni hör ju, vem vill inte plugga när de läser det här? En annan var arbetsterapeut här på Jönköping universitet. Du får lära dig om anatomi, fysiologi, psykologi och juridik. Nom, 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 nom. Du får lära dig om normalitet och marginalisering, eller hur? Det här hjälper dig att förstå hur olika individer utför, upplever och deltar i sina dagliga aktiviteter. Du får också lära dig om arbetsterapeutiska insatser vid funktionsnedsättning, sjukdom, andra livssituationer som påverkar människors aktivitetsförmåga. Du får lära dig att identifiera aktivitetsproblem och tillämpa åtgärder som möjliggör utförande aktiviteter och deltagighet i vardagen. Alltså, så kul! Du får lära dig, okej, vem har jag framför mig? Hur kan jag anta? Du hör, jag går igång. Jag vill bara plugga igen. Alltså, det är så kul. Det här, jag älskar det här. Och just att man får de här konkreta verktygen. Man får lära sig analysera, titta, bedöma och sen konkret, hur kan vi hjälpa fram? Det här finns, eller hur? Det finns. Okej, säger du då. Men Veronica, jag kan inte. Det här, jag kan inte. Jag bor inte i Jönköping. Jag bor inte i Skövde. Jag behöver ha någonting som är på distans. Såklart, I got you på den också. Hälsovägledning, Luleå Tekniska Universitet, till utbildning. Vill du arbeta med människors hälsa genom att förbättra levnadsvanor som kost, fysisk aktivitet och stress? Då är hälsovägledning, kandidat, hälsopromotion en utbildning för dig. Du får bred kunskap inom hälsa, vilket gör att du kan vägleda människor till hälsofrämjande val. Alltså, anpassad rådgivning och stöd främjar hälsovägledaren, beteendet kopplat till kost, fysisk aktivitet och stress. Och det här var, jag läste stressfysiologi på Luleå Tekniska Universitet och den ingår, den kursen 15 poäng ingår i det här. Då, jag vet inte varför, men de valde att öppna upp den kursen en gång för att liksom personer som inte gick det här programmet då kunde söka till den stressfysiologikursen. Det här, utan någon anledning så såg jag det och sökte och fick gå den här fantastiska kursen. Nu är inte den öppen för personer utanför programmet längre. Så här får ni lära, Anita Risberg heter den professorn, grym. Här får ni lära er om nervsystemet. Utav ett proffs. I kombination med andra sätt och hur du kan applicera det på människor. Så sök till det här. Det finns att hitta seriösa utbildningar, långa utbildningar, gratis utbildningar på distans. Och nej, det här är inte ett samarbete med antagning på SSM. Man skulle kunna tro det. Ni vet bara att jag vill liksom, jag brinner för mitt ämne och jag vill ge er hjälp att hitta gedigna val, eller hur? Jag vill inte bara säga, det här är inte bra, det här är inte bra. Okej, absolut. Jag vill kunna kritisera. Jag vill kunna sakligt kritisera utbildningar, personer som jag tycker att så här, do better. För att vi har ett ansvar gentemot de vi arbetar med. Men jag vill också, okej, så här kan ni göra bättre. Och därför, de här tipsen. Okej, då är vi på slutspurten och jag ska ge dig de här, liksom, vad kan du titta på när du väljer utbildning? 1. Vem håller utbildningen och matchar deras kunskap, det de lovar att du ska kunna jobba med? Så vilken utbildning, jag gav det här exemplet, vilken utbildning har personerna som håller utbildningen? Säger de att du ska kunna jobba med trauma efter att ha gått deras utbildning, men själv inte har massa utbildning och massa, eller hur, det är inte bara utbildning, klinisk erfarenhet, så kan de inte hjälpa dig. Okej? Vad har de jobbat med och hur länge? Och står inte det? Det här är också väldigt tydligt. Röd flagga. Jag bara slänger upp massa röda flaggor nu. Står det inte vad personen har för utbildning? Och står det inte vad den haft för erfarenhet? Så är det inte för att de har råkat glömma bort det. Jag lovar att vi som har lagt tid på de här liksom årslånga utbildningarna och massa sidokurser och allting. Vi slänger upp dem. För att vi vill så här ser du. Det här är vad jag har gjort för att jag ska kunna förmedla det jag säger, att jag ska kunna stå bakom med ett skylt när jag hänger upp mitt skyltfönster. Så, vilken utbildning har de? Står det inte röd flagga? Vad har de jobbat med kliniskt och hur länge? Står det inte röd flagga? Matchar deras bakgrund det de påstår att de ska kunna lära dig? Om inte, röd flagga. Jag såg en annan utbildning som du skickat mig. Då var det en person, och då var det två olika, det var en coach och en terapeut. Alltså, personen höll två olika typer av utbildningar. Och om vi säger att den här personen, det, när du har gått den här utbildningen, då blir du liksom, du blir elementterapeut. Liksom. Det var den personen har döpt sin utbildning, sin certifiering till. Då gick jag in och tittade och den här personen hade liksom listat sina utbildningar och en del, kanske, ja absolut, men den hade listat, den liksom, liksom höll det kriteriet. Men i sin lista då över utbildningar som den personen har så skrev den elementterapeut. Du kan inte ange i din lista över behörighet den utbildningen du själv håller. Det blev en liten röd flagga för mig. Att säga, nej. Men okej, okay. Och så tittar jag så här, men står det för samtalsterapeut. Har du gått en grundläggande psykoterapiutbildning, GPU, eller för detta steg 1, så lovar jag att den personen kommer skriva ut att jag har gått en steg 1 eller GPU. Men en person skriver, jag har gått en samtalsterapeututbildning. Det kan vara vad som helst. Det kan vara en helgutbildning. Det kan vara helt online. Ingen vägledning. Det kan vara ingen utbildning alls att hitta på sig. Så att röd flagga. Om den inte är så här. Jag har gått den här utbildningen här. Näst på min lista. Checklistan. Använder de väldigt många buzzwords. Och ifall de gör det. Har de kompetens för det? Nervsystemsreglering. Polyvagala teorin. Somatisk eller somatic, embodied, traumainformerad, havening, tapping, practitioner. Det här är ord som vi ser mycket av. Det säljer, det används för att övertyga dig om att det finns kompetens. Och ibland så används de här orden utav personer som faktiskt har djup kunskap, erfarenhet, teoretisk förståelse för hur vi använder det. Tyvärr används det mest ofta av personer som har lärt sig de här 10% mer för att låta trovärdiga och kunniga. Mer trovärdiga och mer kunniga än vad de faktiskt är. Så när du ser orden så är det inte, finns de eller finns de inte, eller hur används de? Och finns det erfarenhet, kompetens, utbildning för att matcha de här orden som används? Och kan de här personerna faktiskt förklara vad det betyder? Kan de tillämpa det här praktiskt och veta vilka ramar? Om svaret är ja, vagt eller mest består av fler buzzwords och ingen faktiskt credentials, alltså kredit, eller länkar, meritlista upp med röda flaggor, eller hur? En annan del på checklistan är hur lång är utbildningen och varför väljer du den? Så Väljer du en kort utbildning för att jag vill börja smaka på det här ifall det är någonting för mig? Det här är vad jag har tid och råd och pengar till just nu. Okej, eller hur? Då är det så. Vi behöver också tillåta oss att vara människor och pröva och utforska utifrån våra egna förutsättningar. Men om jag väljer en helgutbildning så kan jag inte heller ta på mig samma roll som en psykolog som har gått 5 år, eller hur? Väljer du en kort utbildning utav de här anledningarna eller för att du vill säga att jag har gått den här utbildningen för den här personen? Och jag sträcker upp handen nu. När jag gick personlig tränare och kostrådgivarutbildning, vad kan det vara, 2012, 13, 14. Och då valde jag en personlig tränutbildning. Tanken var att jag skulle också börja jobba där på det företaget, men helt annan historia, vi släpper det. Men då valde jag just deras kostrådgivningsutbildning, det var en vecka. För att jag skulle kunna säga att jag var kostrådgivare. Och när jag gick den utbildningen så insåg jag att jag kommer aldrig kunna göra någonting med det här. För att den här utbildningen är shit. Så därför så, jag coachade, kanske vägledde, pratade lite. Men det var, nej, jag kände att där hade jag valt fel utbildning. Och jag ville inte riktigt jobba med kost heller. Jag träning jättekul och liksom motivera och inspirera folk att börja träna och sådär. Men kost har aldrig varit min grej. Vilket kanske också var varför jag tyckte att en vecka räckte. För att jag förstod inte mycket som faktiskt behövdes. Så väljer du en kort utav vilken anledning? Det kan vara så att i ditt liv så kan du inte. Det finns liksom inte plats, tid, råd, utrymme för längre. Okej, då är det så. Men vilken kompetens är utbildningen och vad vill du ta dig an att göra? Någonting som jag också tycker är viktigt är det här med hur mycket är lärarlett och ifall det finns handledning. Jag har gått så många utbildningar, privata och på universitet och på högskolor och korta och långa. Och det är väldigt individuellt hur vi vill lära. Jag personligen, Veronica Lövenbok, tycker att när det är förinspelat i kombination med lärarlett så är det min favorit. För att jag processerar dels saker i mitt tempo, jag vill lyssna klart på saker samtidigt som jag vill ställa massa frågor, så jag vill ha någon att kunna ställa frågor till. Men jag vill också kunna lyssna, du vet, när jag är som mest skarp eller närvarande eller aktiv. Och det är kanske inte klockan 3 på eftermiddagen. Medan vissa personer kanske vaknar vid lunch och är som skarpast då. Så att det är ju så som jag vill lära mig, så som jag tar till mig bäst. Om jag ska lära mig, om vi tar målarkursen igen, om jag ska lära mig hur jag målar för mer välmående eller närvaro, då kanske en förinspelad kurs är totalt tillräcklig. För att det är små bitar, jag kan göra det i mitt tempo, det är tydligt, så. Vill jag ha mer information eller vill jag ha hjälp så kan jag mejla eller så kanske jag kan gå en lärarledd kurs. Men så här, det är någonting som gör sig bra i ett förinspelat material eller förinspelad vägledning. Men om jag ska lära mig om någonting djupare, någonting mer komplext, jag ska vara med mänskligheten, med människor, då behöver jag ha lärare som jag kan fråga, stöta, blöta. Jag behöver att en lärare ser på mig och ser mitt arbete. Kan ge mig feedback på mitt arbete. Och få vägledning eller handledning i det lärandet. Förinspelat material kan ge kunskap. Lärarledd undervisning och handledning ger dig någonting annat. Det ger dig den här möjligheten att ta upp det som är svårt. Och få feedback på hur du jobbar. Och att du kan göra de här misstagen i liksom ett tryggt sammanhang där någon med mer erfarenhet kan fånga upp det. Och det är därför jag stryker under, och det är inte bara jag som stryker under, utan det är så som vi liksom, det är upplagt i Sverige i alla fall, att i legitimationsgrundande utbildning så är handledning inte ett tillägg, utan det är liksom ett krav. Jag hade, som jag sa, inte erfarenhet av det här innan min GPU, men alltså det är sån skillnad, och jag har fortfarande handledning regelbundet varje vecka. Dels så är det för att jag behöver ha det inför så att jag blir behörig och söka psykoterapeutprogrammet. Men också för att jag vill säkerställa, eftersom jag arbetar med de patienterna jag gör, så vill inte jag bara säga, nej men jag höftar. Utan det är också en trygghet att kunna gå tillbaka. Hej, så här har jag tänkt. Det här är min, varför det, så här har det gått. Vi är på väg åt det här hållet, och bara säga, ja, ni är på helt rätt väg. Det här går jättebra, förklara mer hur du har tänkt på det här. Låt oss rollspela. Och den sista punkten då på vår checklista är, vad påstår den här utbildningen att du kan jobba med efteråt? Och finns det tydliga begränsningar? Alla de sakerna jag sagt är viktiga. Den här är också jätteviktig. En seriös utbildare är tydlig med vilken behörighet du får, vilken kompetens du får och vad du inte kan göra efter. Om en utbildning lovar dig att du efteråt kan jobba med trauma, psykisk ohälsa eller behandling utan handledning, utan att det finns adekvat utbildning, alltså utbildning hos de personer som erbjuder utbildningen och att inte nämna några begränsningar, då slänger vi upp ännu fler röda flaggor. För det finns alltid begränsningar, eller hur? Även jag som har gått den här tradiga, långa vägen, på min utbildning var det tydligt. Min handledare är tydlig. Jag är tydlig. Okej, det här är vad jag kan vara med, det här är vad jag inte kan vara med. Om jag vill gå dit, då behöver jag rikta dit, jag behöver en handledare för det och jag behöver jobba intentionellt med det. Så, en seriös utbildare är tydlig med vad du kan göra och lägger tid på det här under utbildningen så du får träna på det. Alltså ge dig möjlighet att jobba med faktiskt adekvat kompetens och etiskt förankrat vad du kan jobba med. Och är tydlig med det här är inte vad den här utbildningen kommer kunna förbereda dig för. Okej, inget. Nu kan vi andas ut, vi har kommit till vägs ände. Jag kommer att lägga upp den här checklistan på min hemsida. Så ifall du går in på veronikalovenbo.se så kommer du hitta checklistan där. Där hittar du också om medlemskapet och om min utbildning. Jag vill avsluta med att påminna om att alla roller behövs. Jag vet att det har varit väldigt strukturerat, riktat, kanske kantigt får vi säga i det här avsnittet. Eftersom jag vill ge dig tydlighet igen. Mina tankar om det här, mina prioriteringar, mina värderingar utifrån mina erfarenheter. Också kopplat till Socialstyrelsens rekommendationer. Men framför allt grundat i mina patienter. Alla roller behövs. Det här avsnittet riktar sig till för att tydliggöra om du vill jobba på det sättet jag jobbar. Så är det här ramverket för det. Vill du jobba med hälsa på ett annat sätt? Så finns det så många olika sätt du kan jobba med människor och jobba med att hjälpa människor att stärka hälsa. Det är så viktigt och det så behövs. Jag gör inte det avsnittet för att gatekeepa, jag gör det här avsnittet för att hjälpa, för att vägleda och för att du som har vilja också ska kunna matcha det med kompetens så att vi kan hjälpa dem som vi påstår att vi vill hjälpa. Okej? Okay? Tänk till, kalibrera, landa i vad som är viktigt för dig, känn in. Här är jag, här är min riktning, här är jag just nu och det här vill jag jobba mot. Jag önskar dig ett stort lycka till och jag hoppas att vi blir kollegor i framtiden. Ha det fint!